Hej och välkomna till Lille Lördag. Det här är tredje gången jag säger välkommen till Lille Lördag. Vi kom liksom
jag var inte redo. Jag var inte redo för att börja.
Frugis är inte redo. Det är mycket som hänt som vi ska reda ut innan och sådär.
Ja, har så mycket spaningar. Så mycket spaningar här.
Är det så att folket kommer igång nu för att det grusas där ute? Det börjar bli lite vårkänsla. Ljuset är lite mer blått.
Krig eller inte, solen skiner, så är det ju.
Det lindrar ju.
Men det där med solen, det påverkar ju inte dig, ditt lilla nattdjur. För jag har hört att du har varit på natten.
Precis. Mamma har varit på klubb.
Mamma har varit på klubb.
Mamma blev väldigt trött efter klubb.
Oj, var klubben sen?
Klubben blev sen.
För natten börjar ju väldigt sent.
Ja, men det börjar ju vid 11. Ska vi berätta lite vad natten är?
Ja, men det tycker jag.
Det tycker jag.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Då ska jag berätta vad natten är. Natten är ett ställe för 40 plus där de kan känna sig unga och minnas sin ungdom tillsammans med unga människor som tycker att det här är lite coolt.
Ja, det är så roligt för att man går hit i olika syften då. Så alla unga människor tycker att så här, wow, retro vibe, så fett. Alltså, sen så kommer alla boomers och tänker så här, jag minns mitt skoldisco.
Precis. Och man märker också besvikelsen när DJ:n spelar lite moderna tryckare.
Det är inte okej.
Nej, tillbaka till Roxette, tillbaka till Celine. Vi vill tillbaka till... Men vill inte alla tillbaka till stunderna där man var som allra liksom mest levande?
Vänta, jag har de starka känslornas tid.
Mycket, mycket bra. Mycket, mycket bra.
Men när känslor uttrycktes... I musiken, i konsten, i filmen. Men inte uttrycktes till varandra.
Det är sant, det är sant.
Och nu lever vi ju liksom i en autentisk tid där det är väldigt mycket superlativ och stora starka ord i allting. Men i musiken är det mycket alltså mer så här, pratar om ens framgång.
Jag tänker att dagens musik talar ju mycket verbalt till en. Om man inte är superfokuserad så kanske man missar hela idén om låten.
Precis, den bekräftar ju oftast tillstånd. Det här gjorde jag idag, så här ser mitt liv ut. Det är mycket jag-centrerat också. Och så här ska en kille vara, så här är man om man är en bra tjej. Alltså det är mycket redovisande.
Men jag tänker också att man måste dechiffrera låten lite. Det behövde man ju alla på 90-talet. Det handlade ju antingen, en liten del handlade ju om politik. Om vi går tillbaka till punken. Och sen var det ju bara kärlek.
Ja, och arena rocken var väl också politik. Alltså jag tänker YouTube.
Absolut.
Alltså man skrev musik för att det skulle vara, eller Queen också.
Rädda världen.
Alltså det är så här, det är stomp så att folk ska kunna hänga med och klappa händerna liksom.
Och det som jag kan tycka att det, så här, i efterhand, alla de här insamlingarna till svältande barn i Afrika, det var ju mycket YouTube gick ju bräschen för här. Det var ju också så, hundratusentals stora arenaspelningar kändes det som. Men det som nu känns det så här, då var det ju ändå autentiskt, för det enda sättet man kunde på något sätt avisera att man hjälpte till var ju via, sen det fanns ju inte Instagram, det fanns inte YouTube. Så idag så är det så här, vad är autentiskt idag? Vad är fake? Varför gör man saker? Har ju blivit en mycket större fråga. Men
det vi kommer ju prata massor om det i den här podden.
Precis. Men det som är då att det är, det här, den här klubben ligger utanför en liten, nej, det ligger ju nästan i, det ligger vid Globen ungefär, i Slakthusområdet. Det är typ, ja men tänk er en stor hangar.
Exakt. Det är ju gamla ravehallarna.
Precis. Så det är 2000 personer som går in där. Mm. Så det är ju liksom en industri. Man vallfärdar ju som till en konsert.
Och den släpper ju biljetterna vid rätt få tillfällen. Och när man sitter då och ska klicka hem de här biljetterna, då måste det ju liksom vara jävligt alert vid släppdatum, för sen tar de slut. Alltså ja. De är slut på 20 minuter.
Precis. Och sen säljs det på Blocket hit och dit. Så vi hade då varit, ja, vi var väl nästan 30 tjejer hemma hos Karro. Och hon hade en liten bar där, en bartender. Och det dracks kaffedrinkar och bubbel och ett smågodis. Och lite skönt American. Aldrig några män med.
Nej, vad hände med männen?
Männen har utraderats från...
Från festen?
Ja, det känns lite så. I alla fall, kanske inte de unga, men... Det är väldigt mycket tjejgrejer alltså.
Det är, ja, men det är men gud, jag kommer ihåg när jag var ihop med Kalle och vi hade liksom jätte liksom kraftfulla diskussioner om det här i början, att det var så fruktansvärt mycket middagar, och det här är ju alltså på 2009-talet.
Är det? Ja. Det är så länge sedan.
Mm. Ja, men det är ju liksom väldigt många år sedan.
Mm.
Och det här är ju 13 år sedan då.
Mm.
Och det var så mycket härmiddagar, härgrejer, alltså deras svensexor var ju så här 50 000 kronor per biljett för allt skit de skulle hitta på. Mm. Man bara så här, fan, ska min privatekonomi dels sponsra hans liksom eskapader med herrarna, men också liksom också den tiden som han är borta. En svensexa kunde pågå i nästan en vecka. Jo, men det var ju någon form av peak. Sen dog ju hela den där grejen, tror jag.
Ja, men
eller så har man ju bara lämnat bröllopsåren.
Men jag tror att det är därför som traditioner liksom, män är sånt jävla mycket mer behov av traditioner än vad kvinnor är. För det är enda sättet för dem att socialisera.
Ja.
Annars, vi har pratat med Mattias om det där igår. Det finns liksom inget större intresse. Det är ingen snubbe som orkar. Det kräver ju ändå. Man ska ha liksom 30 tjejer på drink. Och lite liksom paj och liksom lite snittar hit och dit. Och sen får ihop alla de här tjejerna, sen ordnar biljetter till natten. Snubbar blir liksom 35 och sen så orkar de inte mer.
Nej, du bara kroknar dem. Ja. Det går ut för.
Och så tycker de synd om sig själva. Ska du iväg nästa lördag också?
Men jag då?
Mm. Och så tycker de så här, men nu börjar väl någon annans tur att bjuda in. Ja, när bjöd du in då? Ja, det var ju för 2 år sedan där hade jag ju en herrmiddag. Nej, men då så.
Men det var sån Joel.
Men
nej, men alltså, jag frågar så här, när bjöd du ut mig senast? Jag ställer mig mot väggen någon gång. För det här är inte mannen som är... Han är fantastisk på många sätt. Men han är fan inte bra på att ta initiativ.
Nej.
Och då kom den sårade pojken fram.
Mm.
En gång jag bjöd ut dig på middag, då sa du att du inte ville gå på den restaurangen. Nej, jag bara så, du måste komma över det. Du måste komma över det. Du måste komma vidare.
Kan vi kanske ta honom till någon ljusterapi? Men jag tycker också att den här är rolig, som många tjejkompisar med vittnar om, att när deras män då ska surprisa dem och ge dem present, då tar de precis det som hen har gjort året innan. Då tar vi Grand Hotel.
Ja.
Så tar vi den restaurangen, för då vet man att så här, då blir det inga klagomål.
Nej, men de flesta män är också rädda att bli som sina pappor. Åh, pappa uppvaknar bara mamma vid alla hjärtans dag eller hennes födelsedag. Jag vill inte bli den typen av man. Men sen går de alla den där sorgliga stigen.
Med flaggan i topp utan att märka något.
Nej, men alltså det är ytterst få män. Alltså sen kanske vi är helt obortskämda med det här, vilket jag misstänker att vi är. Men som har liksom det där stora apanaget att så här komma på den perfekta liksom, förlovningen eller spontana middagen eller den där resan. Jag kan ändå vara den typen av kvinna som så här, hallå du vet inte vad som händer idag för att vi ska åka till Paris. Alltså den...
Ja, men gud, ja, men jag tänker så här att män har, nu låter jag så här... att det drar alla män över en kam, och då får jag göra det just idag.
Det är vår podd, vi gör vad
precis.
Vi vill.
Så, ja, nu säger jag alla män. Alla män! Jag tänker att det verkar inte finnas i män. De verkar inte bli så upphetsade av att se hur en andra kvinnan, eller ja, hur man blir när man får en överraskning. Det känns som, nu gjorde ju min kompis Frida fick ju den här fantastiska överraskningen när hon skulle gå på bussen då. Irrationellt hälsa på någon på en buss. Frida, aha, nu skulle du hälsa på någon på en buss. Och så satt vi alla där. Och då märkte man ju att hennes man tyckte att det här var så härligt, för hon blev så lycklig.
Mm.
Men jag tror inte att, då försöker man översätta vad man vet att kvinnan vill. Det verkar inte komma ursprung ur ens egen själ och kropp att så här, det här skulle jag vilja ordna för att min tjej, utan då försöker man så här översätta.
Men det är ju väldigt konkreta. De så här vill veta vad som sker, de vill veta att de är evidensbaserade. Om en kvinna bara vill liksom älta känslor, då ska mannen komma med lösningar. Det är ju oftast där det går fel liksom, i någon form av clinch när man diskuterar saker. Men det här är så intressant för att jag vet faktiskt en man som älskar att överraska sin fru.
Mm-hmm.
Och skämmer bort henne på most ridiculous way.
Tänkte dig och mig, alltså, vi skulle behöva gå i terapi.
Nej, men jag
fick en blombukett 3 dagar i rad.
Har han varit otrolig?
Ge mig en elchock.
Det första jag tänker om man gör något snällt är ju alltid att han har gjort något dumt. Det börjar ju där. Det kanske inte är så kul.
Det var, och så säger jag att Mattias, blev du glad nu när du fick den här presenten? Och sen, jag blev jätteglad. Då kan du ge en present till mig. Nej,
det fastnar. Nu har helt plötsligt min då sambo varit helt otrolig. Nu ska vi alltså gå på stand-up nästa vecka.
Oj då.
Och vi ska gå ut och käka på Lilla Ego.
Oj då.
Ojsans vojsan.
Vi var råtacksamma. Nej, men jag måste återkomma till det där. Att förklaringen till att sol och vårare lyckas komma undan med så här,
det är för att vi är så svältfödda.
Det är för att vi är så jävla svältfödda. Vi tycker så här, han skrev puss och kram, då vill jag ligga med honom och gifta mig med honom.
Prince Charming existerar inte.
Nej.
It's too good to be true. Och när det dyker upp en sån snubbe, ja, då är det exakt så.
Och man vet det och man känner att det lurar typ en gammal jädda i vassen som är så här, sitter med protokoll, men man skiter i för att man säger, ja men kör då. Ta lite pengar, det är fan värt det. Eller?
Helt otroligt. Så spännande. Skitsamma, tillbaka till natten.
Tillbaka till natten. Det är ju en liksom länge lever ungdomen, död åt ungdomen, länge lever ungdomen ungefär. Det är ju svårt att fastställa nu för tiden vad som är vad, vem som är vem, vem som sätter ribban, vem som är i vilken ålder. Det blir ju lite moddigt. Så det man får gå på är ju känslorna lite i sig själv.
Ja.
Det där, vi pratade om det, att man kan ju liksom komma undan och flirta med en 25-åring liksom, med lite faddat ljus och lite het make och bla bla. Men som att det skulle, känns det så bra för det? För man lurar ju inte bara de andra, man lurar ju sig själv. Du vet den där känslan när man känner så här, varför känns det inte så bra som det borde?
Nej, men jag vet, och det här är ju så intressant dilemma, för att det som har skett med oss boomers i alla fall och en yngre generation också, det är att för första gången så möts vi ju på dansgolvet och är lika på något sätt.
Ja, och jag älskar idén.
Jag älskar konceptet, och du vill ju gå till natten för du vill ju träffa människor i samma ålder, men helst inte för många. Helst många unga, så att du kan känna dig ung och leva genom dem.
Mm.
Och de unga vill ju gå dit och träffa några gamla, men inte så många gamla.
Precis.
Men gärna några. Och här blir det liksom en intressekonflikt direkt liksom. Man är så här, för man kommer, det är ju lite som att komma på solsemester. Man bara, gud vad härligt, jag är i ett exotiskt land. Så hör ett par svenskar precis bredvid. Man bara så här, fuck vad tråkigt. Nu är hela semestern förstörd.
Hatar här landet.
Ja. Det är samma känsla, exakt samma känsla.
Ja, jag vet. Men det som är, tycker jag, att den här känslan som har varit rent historiskt av panelhönan, att man så här, väntar på att bli uppbjuden, den sker inte. För här står man ju i stora typ klungor av horder av människor. Och sen så är det klart att folk flörtar och hånglar. Det är ju väldigt tacksamt. Men efter ett par timmar kände jag så här, nej, men nu kan jag inte stå här nere på golvet och liksom, du vet. Och då finns det ju en VIP-del.
Oj.
En trappa upp då som
alltid
är som, ja men du vet, som att man står på en, då blir det som att man står på en konsert och tittar ner.
Underbar.
Och där är egen bar. Och då kände jag så här, och där var ju liksom människor i min ålder och människor jag kände.
Då var du tillbaka till människobyn på något sätt.
Ja. Uh-huh. Jag kände så här, åh gud vad skönt, nu stannar jag kvar ett par timmar till.
Ja, men sådär. Mm. Det är precis sådär. Jag får ju panik. Jag var ute i torsdag, så hängde jag med lite så här mixad ålder på vänner. Och var en ganska ung tjej sa till mig sen bara, det som är så skönt med dig Anita, det är att du är liksom ålderslös. Du kan lika gärna vara 50 som 20.
Mm.
Och det är ju jättehärligt på ett sätt.
Det är jättefin komplimang.
Det är en underbar komplimang. Men det är också extremt förvirrande för mig.
Är den bra?
Nej, för att jag skulle ju älska att vara på ett sätt definierad i ålder. Samtidigt så lever jag ju, jag märker på mina kompisar som är 40 plus, Att jag lever på ett sätt ett mycket yngre liv än vad de gör. Dels har jag barn varannan vecka, men så lever jag en mycket yngre man. Mina kompisar är i spannet från 25 till 65. Så att, och jag har liksom själv slutat så att definiera med ålder, eller så har jag blivit mer åldersfixerad. Det är det här jag inte kan definiera.
Fattar.
Skapar liksom det här känslan av att vara ageless en åldersfixering. För det var någon som sa på en fest jag var på så här: gud, den enda som pratar ålder här inne, det är du. Och ingen bryr sig.
Mm.
Det är jag så här, ja, nu när du säger det.
Ja, men jag fattar. Men man kanske också, man tänker att man kanske lever på lånad tid.
Ja, men blir ålder viktigare ju äldre man blir? Alltså, är ålder bara en siffra för någon som är yngre, och någon som är äldre är det väldigt så här, jag är faktiskt med i matchen. Att jag, det är mer bekräftelse i ålder.
Men jag tror att det handlar om så här, vi vet ju att allting definieras utifrån kön, ålder, utseende. Så här, vi kan lika gärna tugga i oss det. Det är ju så det är liksom. Så att det är klart att när man får hänga med lite på lånad tid, så blir det ju viktigare, för man får en bekräftelse i att de andra har liksom saggat ur lite, de andra har blivit lite sletna och trötta, men jag är inte det. Jag är väl inte det, är jag det? Så att jag tror att det blir, man blir upphöjd, men man vet också att man kan bli nedputtad.
Ja, just det.
Och det skapar att man blir lite fixerad till att man vill se att de andra fortfarande bekräftar att man är den där ålderslösa. Förstår du vad jag menar?
Ja, men jag förstår precis.
Och jag tänker att det är väl det som händer i förlängningen med att man skaffar barn sent, som till exempel Petra Mede nu, som faktiskt är 52, eller för mig som har skaffat barn liksom ganska sent. Att jag behöver ju inte ta tag i
det. 50 år av småbarn hemma.
Precis. Ja. Och det fuckar ju upp såklart, alltså, hela kroppstanken och liksom utseendetanken och vem jag är. Och allting sitter ju i hur man definierar sig själv. Det är ju med självkänslan och självförtroende. Om någon säger såhär, gud vad du är så ung. Vad ska du fylla 50? Det är helt otroligt. Eller såhär, man sitter någonstans och man har småbarn. Det kanske inte folk som tänker såhär, hon ska fylla 50 för hon har en femåring. Då är det ju ändå att det blir betraktarens öga. Sen om någon skulle säga så här, men gud, är du 50 om femåring? Ska du gå på natten? Du är 50. Ja, då helt plötsligt så har ju den där tolvslaget och förtrollningen är ju bruten.
Mm.
Så den är ju väldigt skör den där, att man får haka på lite extra.
Ja, men precis. Men tillbaka till Petra Medes graviditet. Jag kan ju ändå bli förundrad att människor tror liksom att en 52-åring idag kan få barn helt naturligt.
Nej, men jag måste bara säga,
men är alla dumma i huvudet?
Nej, men finns det liksom ingen biologisk räkenskap längre?
Alla, det är också försvunnit med den här tidslösheten.
Ja,
eller vad är det som
alltså
är?
Alla tror sig, man, hon är 52, hon bara knullade lite så blev hon med barn. Alltså, det är inte så att våra kroppar har förändrats, den biologiska klockan och... Men du och jag pratar om det. Du tycker att det är känsligt för mig när du säger att jag är klimakteriet. Jag säger, jag är inte det. Jag har fortfarande regelbunden mens. Att det är också ett bevis på att man kan vara för evigt ung.
Mm.
Så jag tror att sparken ut ur det blir väldigt hård för många, för att vi ska låtsas som att det inte finns.
Men precis. Men det är så här, ja, men J-Lo ser bara ut så där och hon är 50 plus. Mm. Hon har inte gjort någonting.
Helt otroligt. Hon, hon käkar bra.
Ja, och tränar. Och hon har tränat massor. Mm. Ja.
Men jag tänker så här, om människan skulle dels hålla lite koll på vad man kan göra, allt med så här, oj, du kan sy trådar med kollagen, du kan fettsuga fram muskler, du kan bla bla bla, så är det så att om du tittar på hur en människa såg ut för typ 20 år sedan bara, så är det ingen som ser ut som J-Lo när de är 52. Det har skett i och med utvecklingen av detta. Och det är ju samma sak, min syrra var ju 50 när hon fick sin bebis förra året, men hon har hållit på i flera år med någon annans ägg och befruktning. Alla kan ju vara ett kär, eller?
Ja, gud ja.
Men det är ju bara att läsa på sin biologi. Så här, efter 41 så är det en sån dramatisk nedgång på att man ens kan bli gravid. Det är så här, ja, du har en chans var typ var 12:e ägglossning. Och sen så är det 75% risk att du får missfall också. Så att säga, när man är 52 så går man inte och ligger med någon och blir på smällen. Det är liksom... Ja, det kanske har hänt en eller två gånger typ i Sveriges historia. Och ändå så, och det är samma sak tycker jag med utseende, precis som du säger så här, gud vad hon har hållit sig fräsch. Hon har verkligen åldrats med värdighet. Man bara, ja, det är klart hon har, eftersom hon är typ lyft och har nya tuttar, ny mage, bla bla bla. Allting går ju att göra.
Ja, men alltså allt går ju att göra, och det här som är så himla fascinerande, att så här, vi är alla liksom, vi är så mycket i cyklopernas land, att dit ficklampan liksom lyser. Mm. Om det är krig i Ukraina, ja, då är det ju för fan, då är det för fan fred för antivaxare. Mm. Är det liksom Petra Medes graviditet, då tror vi på det. Mm. Alltså vi är så lättköpta hela tiden i den tid vi lever i på något sätt. Så här, nu, titta, nu riktas lampan ditåt.
Mm, ja,
nu
är den sann.
Då är den sann. Mm. Och nu, med det sagt, är det varken antivax eller kriget i Ukraina, men vi kan bara fokusera på en sak i taget. Ja, men jag blev så fascinerad för att du har läst den här boken av Annika Norlin som handlar om confirmers.
Mm. I en av novellerna så är det en tjej som utbildar sig till terapeut. Och så efter ett tag känner hon så här, nej, det här är inte, det hjälper ju ingen att rota i sin skit liksom. Och så hittar hon, jag vet inte hur hon söker på någonstans, men hon hittar i USA en terapeut som är confirmer. Mm. Alltså som bara jobbar med bekräftelse.
Ah.
Och så ser hon sig själv ur sin profession då och sina egna relationer. Och då berättar hon om en kille, hon berättar om, liksom, om sina egna relationer, hur män har bekräftat henne och inte. Och först har hon ett par relationer där männen, liksom, där hon är så här, men vad tycker du om mig? Så, nej, men vi har det bra typ. Jo, ja, men du vet, det jag tycker du är liksom, ja, men vi har det härligt, jag tycker om att vara med dig. Hon bara så här, nej, men snälla, ge mig någonting. Hon sitter och säger till henne och säger, du är så vacker, jag älskar dig när du liksom sitter i solen där, dina fräknar. Hon bara så här, ger och ger, du är så smart och det är så intressant när du berättar om det där. Hon bara så här, ger och ger och ger, för hon vet att det är det enda sättet att få vara kvar.
Mm. Men har man inte några sådana kompisar som bara man umgås med nästan för att de är så här boosters?
Jo, och män har vi också haft för att de är boosters, men då börjar jag rannsaka min egen relation.
För det blir sen lätt uttråkad rätt fort.
Ja, men kanske lite både och kommer jag på. För sen har hon också en relation där killen är confirmer.
Oj.
Mm. Och det börjar redan första kvällen när de träffas, att han berättar för sina barn, gud, hon är så rolig. Hör, liksom, hör hennes skön, roligaste man hör typ. Hon är så vacker. Hon sitter och bara, det där var ju en av mina plattaste skämt. Nej, men jag är ju inte vacker, jag ser bra ut. Jag är, liksom, jag är varken snygg eller inte snygg. Jag verkar ha ett mysigt utseende som folk. Folk trivs med mitt utseende, det är ju jag med. Men allting, han liksom upphöjer henne.
Han gör superlativ utav
platityder. Precis som vissa liksom, kvinnor också kan vara för män. Mm. Man bara, nej, han väger 200 pannor och liksom, du har snor som hänger typ ur näsan. Så bara, han är så snygg, min man. Man bara säger, okej. Okay. De har bestämt sig för att de ska älska den här personen och uppa den. Hur den är, ja, men typ lite som Anders Bagge och Johanna.
Ja, men precis. Ja. Men hon måste ju vara en confirmer till honom.
Ja, men jag blir så fascinerad, för jag vill själv vara en confirmer, och för att jag förstår hur härligt det måste vara att leva med en sån människa. Och jag vill att liksom min man också ska vara det. Men då berättar hon hur som helst att till slut när han har fått henne dit han vill, då är han inte längre intresserad. Då är hon borta. Då har han fått sin skalp. Nu är hon besatt. Nu vill hon ha honom. Nu är liksom det allt.
Men vadå, han lyckas liksom vinna över henne med bekräftelsen?
Hon vet att bekräftelsen är till viss del icke sann, för att det han säger är inte de attributen som, eller inte de personlighetsdragen som liksom är hennes bästa. Alltså, han kör bara på, vad hon än gör så tycker han att hon är helt fantastisk. Och när de har sex så är det så här, ja, men det är fantastiskt sex, och han liksom, han frågar henne, och han berättar, och hennes kropp är så vacker och det är det skönaste sex och bla bla. Och till slut så kan hon liksom inte leva utan den där confirmen, för att det är så jävla härligt att gå i det där ljuset, för i hans ljus av henne så börjar hon också älska sig själv och sin kropp, och det här stora ärslet som hon alltid har tyckt liksom, det jävla ärslet, det passar perfekt till hennes kropp.
Men
gud, och den här lite degiga magen, ja, den ska faktiskt vara där.
Mm.
Och den här frisyr hon har. Och, ja, hon börjar liksom se att hon är en väldigt bra människa. Och vacker och rolig hit och dit. Och sen när han har fått sin skalp och drar, då insåg hon att det där var ju bara hittepå.
Mm.
Och jag tänker att det är därför vi har problem nu i det skiftet som är med mansrollen.
Mm.
Att de har levt i konfirmernas ljus i hela sitt liv. Och nu börjar liksom lampan sakta, sakta dimmas ner.
Just det.
Och då står de där under så här, de känner sig som freaks. Confirmen finns inte där, och de har inte förstått att detta inte har varit på riktigt. För de har aldrig tagits ur confirmljuset.
Nej, innan har det varit deras mödrar som har confirmat dem, och sen har det varit deras fruar som har confirmat dem.
Ja.
Och helt plötsligt, det var ju väldigt många män, vet jag, som har blivit så här deprimerade just under föräldraledighet, att du säger samhället ser ut, det ska kvoteras, män och kvinnor ska ta lika mycket och så vidare, och gjort det för att det känns rätt. Det känns rätt emot jämlikheten, det känns rätt emot sin fru och så vidare. Men blivit otroligt deprimerade, och då har ju många psykologer då frågat, varför är du deprimerad, för du borde per definition vara lycklig, du har ett fantastiskt jobb, du har en underbar hustru, du har fått fina barn. Men det är ingen som har bekräftat dem.
Nej.
Det är ingen som har sagt att du är duktig. Män är ju, väldigt, precis som vi sa, väldigt resultatbaserade. Varför män älskar att gå till ett kontor och vara i ett sammanhang på en arbetsplats, det är för att de älskar många gånger resultat på ett helt annat sätt än kanske kvinnor gör. Vi är ju många duktiga flickor, men det handlar mer om en så här självspäkeri och inre strävan av bekräftelse. Inte så mycket extern bekräftelse egentligen.
Men jag tycker att det är så jävla intressant, för då försöker hon få tillbaka honom, hon klipper sig varje gång hon ses ute, så här försöker hon liksom med en liten ny taktik och säga något roligt, men det var ju inte liksom, det var ju, han ville ju bara, han gick igång på att få henne dit han ville, besatt.
Ja.
Och liksom, och han var ju inte ens
särskilt snygg. Liksom, han skulle få henne att gå på myten om sig själv.
Ja. Men jag tänker så här, en kompis till mig, vi pratade om när hon hade varit otrogen mot sin man, och han fick reda på det och tyckte så här, och så försökte de en liten stund igen, och så, sen var han så här, nej men jag kan, nej, nu är det slut liksom. Vi ligger inte längre, vi är inte kära varandra, och så här. Och att hon gick till sin pappa och var, hon var så knäckt liksom. Han hade lämnat henne, och det var allt hon ville ha, och liksom, det där är ju en ganska vanlig. Ja, men du vet, så man gör allting för att den andra ska förstå att så här, du är inte tillräckligt bra, jag vill lämna dig. Och sen när den andra gör det, så blir det så chockartat, så det blir hela ens livsuppgift liksom, vill man ha tillbaka den för att förstå att så här, nej, det här var inte maktbalansen. Maktbalansen var att jag stod över dig, och nu tog du den rollen och ställde dig över mig. Och det är väldigt svårt för vissa människor. Jag kan tänka mig att jag skulle ha skitsvårt.
Men jag tror också att bara komma fram till det i en analys, att våga vara så ärlig och brutal mot sig själv, det är ju också smärtsamt. För det är ju säkert jättemycket vanligare än vad folk vill erkänna. Omskrivningarnas moder har många namn.
Ja, och då gick hon till sin pappa som är terapeut, och han sa så här, men är du kär i honom då? Nej, inte så. Nej, men var glad att han gjort slut då. Nu lever vi livet. Livet är kort. Hon bara säger, jaha. Ibland känns det som att vi fastnar också i vissa tankar om att vi måste hitta den där balansen igen. Men nu är balansen ruckad på, och det var du som tog initiativet till det. Det här tycker jag är så jävla spännande. Att så här, många förstår inte att som man bäddar får man ligga. Utan man säger, man bäddar, och sen ser precis så får man ligga, och då är det så här, nej men jag tycker att det där var felbäddat. Att det är så, jag tycker framförallt att det är många kvinnor som vill regissera sitt liv. Och sen när den andra till slut tröttnar, då är det så här, men vad ska jag nu göra? Liksom, registolen, så här, den är skev, det blev inte bra. Att det är viktigare att få regissera än att få leva i ett autentiskt liv. Är du med mig?
Ja, precis. Jag är helt med dig.
Och det är väl någon själskontroll, kan jag tänka mig. Men det slutar i alla fall med att hon träffar en man som hon blir svinkär i. Och det är han som är... Han kan inte ge henne liksom en bekräftelse. Hon bara försöker att jobba på hit och dit. Han är så här, men vi har det väl härligt. Och hon ger upp en liksom strategi. Hon är så här, okej, jag smsar, sen hör jag inte av mig på flera dagar. Alltså att allting hamnar, så man hamnar i confirmens skugga. Att spela det här spelet. Och det har man ju själv gjort några gånger, men jag har liksom inte orkat göra det så länge.
Jag har kört 3-dagars-regeln någon gång, för fan, det är jag som är sämst utav den.
Ja.
100%.
Men då gjorde jag i alla fall en liten analys på mina relationer, och då tänker jag så här, ja helvete, verkligen i de flesta relationer i vuxen ålder, och då säger jag kanske efter 20 då. Så tycker jag ändå, efter 25 då. Ja, det har verkligen varit både och. Men sen jag fick barn så har jag verkligen tyvärr trillat över på confirmersidan. Innan dess var jag inte alls så.
Nej, vad konstigt. Fan vad spännande.
Ja,
men är det åldersrelaterat?
Jag tror att det handlar om barnen. De kommer. Det är så här, nu måste jag ta hand om dem. Och då kändes det så, för mig kanske det har blivit lite så att alla har liksom hamnat i samma gruppering. Förstår du? Så, ja, men jag får se som alla som mindre liksom, kunniga. Alla får vara liksom, i barnskaran på något sätt.
Men ja, precis. Nej, men nu, alltså, jag är ju en kille och en tjej liksom i olika åldrar. Jag har ett barn som är väldigt sugen på bekräftelse hela tiden.
Mm.
Och här får man ju verkligen hålla sig i skinnet. För att det är ju väldigt lätt att springa in i bekräftelseträsket. Att
ja, bekräfta. Det är ju så enkelt. Åh, vilken fin teckning. Åh, vad du är fin. Åh, vad du
ja,
är
det är bra, underbar. Du är alltid perfekt med dig. Och ingen, så finns inga
så man sparkar ut i verkligheten där det inte finns lite man kan föra med. Då är man ju liksom sårbar som fan.
Precis, och då har min terapeut sagt till mig att så här, om barnet frågar, då får du fråga barnet tillbaka istället.
Ja.
Så här,
Känner du
dig nöjd med den, så är jag glad för din skull.
Mm. Det är du som ska gilla
den. Mm. Och också våga säga nej till barnet. Nej, jag tycker inte den var så fin.
Ansträng dig lite jävla mer.
Och det har ju funkat så jävla bra.
Mm.
Alltså det funkar ju så löjligt bra i det här fallet. Liksom.
Du menar att man kan översätta den också till karaslokar?
Jag tror det. Nej, men i början av vår relation så löste jag upp mycket bilder. Vi bildbombades på varandra och kärlekssemester hit och dit och vackra små och så här. Jag älskar dig. Alltså den här offentliga confirming är också en faktor idag som vi inte heller kanske räknar med i relationen. Men så är det ju. Men sen så senare tid så har vi liksom inte confirmat varandra överhuvudtaget. Jag la upp något sätt på så kraminlägg liksom vid alla hjärtans dag. Men så la han upp tillbaka. Nej!
Nej, jag vet.
Och vi pratade ju om det i förra veckan så vi ska inte älta det mer. Men jävligt intressant ändå liksom att så här, jag tror inte så här. Jag bekräftar honom rätt mycket i vår relation.
Ja, det gör du verkligen.
Ja, men det kan du faktiskt hålla med om.
Och alla är ju inte heller lätt bekräftade.
Nej.
Det, vissa människor är ju så här, jag men, om man ska jämföra till exempel, om man tar Frasser då, så, som kör show 24/7.
Ja.
Det är ju lätt att bekräfta honom.
Ja, och det är ju liksom samma med ett av mina barn också. Så här. Det blir gratis på något sätt.
Precis.
Men de ber inte om det, utan de bara är i det på något sätt. Samtidigt så är jag liksom överbekräftande på något sätt utav barnen, oavsett jag vill eller inte, för jag har dem också bara på varannan vecka, så att det är, man måste kärleksdränka dem. Och min stora tjej nu är ju liksom i någon form av så här frigörelseprocess. Det är mycket så att sova över hos kompisar och hon är sällan med på helgerna, eller är hon med så hon alltid med sin kompis så. Ja men du vet,
ja, jag vill ju 10 år gammal, gode gud.
Ja men snart 11. Nej, men det är jobbigt just nu tycker jag.
Ja, men jag fattar.
Och jag
det.
Försöker hålla nere den här bekräftelsen, men det är svårt. Mm, det är svårt att vara liksom.
Men jag tänker så här,
rättvis i bekräftelse.
Ja, för det är ju inte heller schysst. Jag tänker så här, min bekräftelse i min familj var ju autentisk utifrån vad min familj hade för behov.
Ja.
Men när jag tänker så här, det var ju väldigt få gånger som någon var så här, men Anson Fransson, nu är det skärpning på liksom, alla bara så här, jag fick vara den glada ljusbären så länge de andra tog hand om liksom strulet och tjafset och stöket så länge jag var ljusbäraren. Och sen så är plötsligt kom man ut i verkligheten och det är klart att jag kanske har blivit konfirmad mycket i mitt liv på grund av det yrke jag har. Men det hjälper ju inte, jag har ju inte fått någon verktygen som ska hjälpa, alltså, det hjälper inte mina själsliga verktyg, för då känner man sig helt jävla värdelös på det som alla andra är bra på.
Ja.
Typ torka med en disktrasa och sånt.
Fortfarande husel, värsta med jobb. Husel. Hur är det möjligt? Hur kan man missa liksom halva bordet?
Ja, men i morse när solen sken så tänkte jag så här, titta, jag känner mig alltid som farmor Inga när jag ska torka. Och ska man ta upp den där? Det blir lite glansigt lite här och där. Nej, men jag känner vad det gör med. För jag kan tycka så här att jag har tröttnat lite på att vara konfirmen. För det ska vara så här, nej, man ska spela lite svår då, som tar min Mattias. Nej, lägg inte ut den där. Och så bara, få se.
Men jag är också en sån person som inte behöver så mycket confirming. Förstår du? Joel behöver liksom inte säga så många gånger till mig. Kanske för att jag är svältfödd och blir för glad för så lite. Förmodligen är det därför. Ja. Men jag är inte en person som ber om smicker. Jag behöver inte höra 18 gånger per dag att jag är vacker, härlig, fantastisk.
Men nej, inte jag heller.
Nej, men säger det ibland så blir jag glad. Säger du det inte alls så blir jag ledsen.
Men jag fattar. Men ibland kan jag känna så här att vi har lagt oss på en nivå som jag inte tror är särskilt sund. För jag gjorde lite analys efter Vasaloppet.
Ja.
För nu är jag ändå varit så här, när jag är på natten eller så träffar man kompisar. Så här, det har ju varit väldigt mycket så här, för fan vi är så impade, bla bla bla. Och jag blir bara mest irriterad.
Ja, men jag med.
Jag står där med mitt lilla Gustav Vasa-försvarstal, att han åkte på två plankor och i snö och utan spår och så där. Och så tänker jag så här, Och det där är ett problem jag alltid har haft när folk ger mig beröm. Jag är så här, men vadå, ge någon beröm? Ge någon som har liksom stått typ...
Om du kommer fram på stan och säger att man har en snygg kappa, eller jag går fram till någon och bara säger, fan vad du är fin i håret. Alltså, det kan ju göra ens dag, alltså man kan leva på den luften i flera veckor.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag satt i ett möte med en man i höstas tillsammans med en beställare, och den här mannen är prominent man inom underhållning, och han boostade mig på ett sätt som jag aldrig blivit boostad yrkesmässigt förut. Han berättade om min briljans med mig sittandes vid bordet för den här personen i tredje person, och jag fick nästan en panikångestattack, så jag var tvungen att putta till honom och säga, så nu slutar du.
Det är därför du puttade till mig nu.
Ja, nu slutar du, sa jag. Och det blev jättekonstig stämning vid bordet, såklart. Och det kändes ju, då märkte jag ju så här direkt, åh nej, nu översätts den här grejen han sa som att vi har haft något annat. Han ville bara vara schysst. Han tyckte väl så. Och jag blev så stekt av den reaktionen hos mig själv, för att det handlade ju om att det här är en sån jävla djup osäkerhet i mig. Att den är så, den har inte liksom, den har inte pillats på, den har inte kittlats. Det var liksom som att så här, första gången det skedde i verkligheten. Jag har sett scenarion på film, jag har hört om vänner, jag har sett män göra så mot sina kvinnor och så där. Men det var som att det var första gången det hände för mig. Att någon stod upp för mig och berättade om att jag var grym. Det har jag nämligen tydligen...
Och krävde ingenting tillbaka.
Det
hade du aldrig hört med om.
Nej. Så det blev, jag blev så chockad så jag var tvungen att slå till honom på sidan. Bara, sluta nu! Och han kollade på mig som att, så här, vad fan håller du på med? Jag sitter ju här och säljer dig till skyarna.
Slappna av typ.
Slappna av.
Men det jag menar är att så här, man ska inte underskatta confirmen. För att jag tror att många människor... Kvinnor blir ju i medelåldern liksom bevisat väldigt deprimerade. Det är väldigt många som blir det. Så 60% av alla kvinnor över typ 40 hamnar liksom i en deep svacka. Och det är det jag menar. Att så här, jag har tänkt på min familj som min flock, som jag så här, efter bästa förmåga ska få överleva, få må bra, liksom fina, hela, rena. Och sen så är plötsligt börjar flocken liksom... skingra sig lite och så här, några springer på steppen, några stannar och dricker lite vatten, säger jag behöver inte längre varje sekund se till att de överlever. Och då helt plötsligt står ju så här, lejonmannen kvar. Nu helt plötsligt står ju han ju ensam på klippan, för att han är inte ihopgeggad med de andra.
Just det.
Då blir det ju väldigt tydligt vad man har för roller. Och då kan jag också förstå att så här, mannen blir lite så här, jaha, nu ska jag tydligen plocka hem något och så här, byte och liksom bekräfta kvinnan. För hon har inte krävt någonting av mig under så många år. Och här tror jag blev det tydligt när jag läste den här novellen, att man har varit confirmen på alla plan. Alla jävla plan. Man driver relationen, man driver barnen, man driver liksom semestrar, man driver det själsliga, man driver liksom all jävla utveckling framåt.
Men jag är ju också projektledare i Fyralles. Så det är ju så här, jag vet inte, jag tror att vi ska inte bara... Det finns ju liksom här Amanda Schulman-karaktären som jag pratade om tidigare, som har en confirmer hela tiden, som hela tiden är där och ser till att prinsessan på ett får ejderdunsbolstrarna puttade och puffade liksom. Vi har ju aldrig fått lägga på ärten.
Nej, men fast det handlar ju om att hon har varit jävligt smart från början. Gud, och tagit kontroll över situationen. Jag har följt henne i många år och känner henne, och jag har alltid varit så här fascinerad. Hon säger, det här är de behoven jag har. Och det har jag också berättat om när jag flyttade till Bromma. Att jag var så här, jaha, ska vi inte nu typ släppa allt och ha det här mötet? Nej, någon har ont i huvudet. Nej, någon är utbränd. Man bara säger, jaha, man ska också ha behov. Och man visar sig vad, Mattias brukar säga det är svårt med dig för att du blir liksom som en övermänniska. Och sen så är plötsligt så faller du och då är det så här, jag kan inte ta emot dig.
Nej.
Jag förstår inte, så hör jag dig så här, ligga inne på, i sovrummet och prata med Anita och gråta. Och jag är så här, jaha, han blir liksom handfallen.
Ja, men, och det är därför
som en 40-talist.
De gånger som jag har liksom så här, behövt, när jag har varit i kaos och behövt liksom en person att så här, förlita mig på. Det märker jag. Du har ju ringt dig.
Mm.
Vem har du varit, som har varit med mig och med min pappa? Alltså det är inte så här att jag medvetet har exkluderat Joel. Det är bara så att så här, han vet inte hur han ska göra i en sån här situation.
Nej.
Och då ringer jag den som jag tror vet ska hantera det här på bästa sätt.
Mm.
Och som är starkare än mig själv. För jag är ju väldigt stark och det är ju precis som du.
Mm.
Vi är väldigt starka. Då måste man mötas med någon jämlik liksom, som kan fånga en på samma nivå. Det här är så intressant samtal.
Jag vet. Men jag tänkte på det nu. Jag tycker det är så roligt hur vi kärleksbombar varandra.
Ja.
Jag får ju feeling ibland och skriver lite kärleksbrev till dig.
Ja. Ja. Jag är lite sämre på det.
Ja, men du liksom konfirmerar mig, alltså du gör ju på andra sätt.
Ja, precis. Vi har väl olika, vad heter det, lösnings...
Jo, men jag känner ibland så här, jag älskar henne så mycket, jag måste hylla henne. Jag vet inte om det är, om jag tror att du behöver just det, men det behöver inte vara. Jag bara får filen och skickar något kärleksbrev till mig. Du säger, åh tack gullig, gullig hjärtan. Men medan du kanske är mer... Du säger ofta till mig, du är så rolig när vi spelar spel. Så kommer du bara där och så kläcker du någonting. Så här. Du säger att jag är smart. Du säger men du kanske är liksom mer dagligdags. Medan jag får så stora svallande känslor.
Ja, men precis. Ah. Ja, men, så du är alltså, vi är alltså confirmer för varandra fast på olika sätt. Cope mechanism.
Mm.
Okej. Okay. Men om vi skulle då ta ett spännande kärlekspar.
Ja.
Som vi alla stirrar på nu.
Mm.
Julia Franzén och Bingo Rimér.
Ja, back on track.
Jag kan inte sluta titta på... Jag är så fascinerad.
Jag vet att du är det.
Jag är besatt.
Mm-hmm. Berätta vad du är besatt av.
Nej, men jag är besatt av deras relation på ett osunt sätt. Samtidigt är jag provocerad av att de exponerar allt i sociala medier. För jag tycker så här, men Bingo, för fan, lär dig någon gång.
Mm.
Så här, gör inte, kliv inte rakt in i den här syltburken som du redan har hållit på att snurra runt i så många år. Så skydda den här relationen, skydda dina barn, skydda liksom exponeringen. Men det är Instagram-inlägg och kärleksdrypande från sängen, från
fotostudion. Han vill bli konfirmad av sina följare också, att de tycker att det här nu blir rätt.
Ja, men den confirmation måste man kanske inte ha, eller?
Man kanske inte har en inre kärnan att man vet.
Nej, men jag tänker att han har så många starka personer runt omkring sig som borde kunna confirma honom, inte annat hans liksom fantastiska tonårsdotter. Men jag bara så här, jag kan inte sluta titta på det. Och vad är det då hon lägger upp då, mitt i brinnande liksom Ukraina-krig för en och en halv vecka sedan? Jo, en bild på sig själv sittande med någon form av gevär, bredbent mot en rosa backdrop, pratades om svamp i underlivet. Jag kan fortfarande inte navigera om det här är briljant eller galenskap. Jag tycker de är så spännande de här två så att jag får inte nog av dem. Och jag hoppas ju verkligen innerligt att de får en egen tv-show. Men jag vill ju inte det heller, för att då vet jag också att relationen är i fara. Förstår du?
Men jag tänker mycket på att det överlag handlar om vem man har utgett sig för att vara. Om man till exempel sitter och ska spela svår som, ta till exempel som författaren och professorn Anne Heberlein.
Ja.
Som har varit, hon har liksom gjort sig en karriär, eller hennes utbildning har ju varit, hon har liksom gjort avhandlingar om förlåtelse. Hon pratar mycket om moral och rättvisa. Hon liksom har tagit en falang som är väldigt spännande. Men den handlar väldigt mycket om moral och rättvisa. Hur vi ska se på varandra med försoning och förlåtelse och sådär. Och så ser plötsligt börjar hon skriva om... hon hamnar liksom på fel sida rasismens plank. Liksom.
Mm.
Och tar det då personligt när människor inte är lika utbildade som henne i vissa frågor. För jag tycker det första hon skrev då, ja, vi behöver inte gå in på vad hon skrev om, men hon hade rätt i sak. Men sen kunde hon liksom inte stanna vid sak. Utan hon bara fortsatte och fortsatte. Och när människor ifrågasatte det hon hade skrivit i den här frågan, att den var rasistisk, så kunde hon, likt många som då kanske inte har blivit tillräckligt konfirmerade i sin barndom, så tar man det personligt. Och då istället för att backa och så här, lägga sig ner och slicka på sina sår och typ sätta på ett plåster och sen ge sig in i hetluften igen, så kör man. Och det har ju du levt nära också. Ja, men det vet vi allihopa. Det handlar om så här, det är någonting som inte har blivit sett och bekräftat under barndomen, och därför tar man allting personligt. Och det försöker jag prata med mina barn om. Så här, vad ni än gör, det leder ingen vart. Det leder bara till mörker och till sår. Och liksom, det leder ingen vart. Och då tänker jag, då har hon utgett sig för att vara den här smarta, tänkande professorn som så här, å ena sidan så, å andra sidan så. Och helt plötsligt så tappade hon liksom den inriktningen och gick över på den sidan som bara liksom ska försvara sig. Och då tänker jag så här, då blev ju det fel. Men till exempel i det här fallet, har Franzén, Julia Franzén, utgett sig för att vara någonting annat än hon är?
Nej, absolut inte.
Och då tycker
inte.
Jag att det är fair.
Okej, ja men då så. Bra, för jag har känt mig svårt att navigera i den här kompassen.
Förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar. Och de är ju också tillbaka till det tidslösa samhället, liksom, eller ålderslösa samhället. Bingo är ju liksom konserverad som någon form av 20-åring. Och det är ju hon med. Mm. Och de är väl båda, Julia är väl i alla fall 30 plus, och Bingo är ju 40 plus liksom. Men lika barn leka bäst på något sätt. Jag tycker ju någonstans att det här är ju på riktigt den första gången det är en match made in heaven för Bingo. Och kanske för Julia också. Men jag blir ändå så rädd om dem, och jag vill ju bara skrika så här, sluta exponera er på det här sättet, för att ni bjuder ut er till massorna, och massorna kommer skingra er och förstöra er. Och ni kommer börja väga in, som både du och jag har erfarit ibland, man börjar väga in den offentliga opinionen i sitt eget tyckande och konfirma det på något sätt och sen gå emot varandra.
Men jag tänker också i den världen vi lever i just nu, så pratar vi ju, många som känner sig, men jag är existentiell, själslig urholkning, jag känner mig tom hit och dit. Men det är ju en ny, det har ju skapats en ny form av människa de senaste 10 åren i och med sociala medier och liknande. Och det kanske är en människa som tänker så här, jag ska bara plocka russinen ur kakan, för det går. Varför ska jag liksom ta allt det andra? Det är ingen, det finns ingen gud, det finns ingen moral, det finns ingen vedergällning, det finns ingen som kommer liksom straffa mig med pärleporten. Jag bara tar de här russinen, jag lever i det här landet av honung och mjölk så länge det fungerar.
Gud, ja.
Så för dem kanske inte är något hot. Sen kan jag i den här debatten med allt sorry, allt gick åt helvete med geniet Söderholm och har passat så här. Vad händer sen med bekräftelsen? Vad händer sen när man har då biktat sig och visat vem man är inför alla? Måste man inte sen då göra ett jobb? Eller kan man fortsätta att leva i bekräftelsen av den nya hjälterollen av bikten? Är du med mig?
Jag förstår precis.
Så jag känner så här, det kanske är vi som har fel. Man kanske inte behöver nå något djup eller nå någon försoning. Man kanske bara kan läcka och tycka att det är bra.
Ja, men så kan det absolut vara. Ja, men en annan sak som har läckt och jag har skönjat som en trend här under Melodifestivalen bland annat, är de här filmade live-reaktionerna på hur man upplever då om man är på plats på Mello när ens kompis, favoritartist etc. har då tagit sig vidare till final och så vidare. Det är att man vänder då kameran från scenen och riktar den mot sig själv för att då när den personens namn ropas upp jubla, liksom vara helt i extas, någon form av så här eufori etc. Jag gjorde ju exakt samma sak under Vasaloppet när jag stod där och böla. Ja, jag hade ju rapporterat en del av Vasaloppet och jag ville vara så autentisk som möjligt. Och nu har jag en reaktionsvideo på mig själv när jag liksom har brutit loppet och vågar erkänna färg och började känna mig lyckad och misslyckad i ett.
Ja, kan vi inte lyssna igen, även fast vi har gjort det, för alla har inte hört det. Det är ändå starkt.
Jag är framme i Eversberg, vilket är på 47 någonting i distans. Och jag är helt slut. Alltså jag är helt slut. Jag vill gärna åka vidare, men det finns liksom inte en muskel i mig som klarar av det här. Jag är både så glad för att vara här, så jag skulle vara nöjd med, och samtidigt är jag besviken. Det är så blandat. Det är så ont i hela kroppen så jag förstår inte hur jag ska kunna stå en meter.
Du säger att du är nu både lyckad och misslyckad, lycklig och olycklig. Men framförallt tror jag att det som händer är att du är så sjukt fysiskt slut. Så att du kan liksom inte kontrollera någonting. Du
nej,
bara släpper.
Jag kan.
Du kan lika gärna skita på dig. Så ingen...
ja, men det kanske är exakt det som händer i de här reaktionsvideorna.
Ja, men jag tänker egentligen att det är en ultimata confirmingen. För först bekräftar man sig själv att man är en sån god vän. Man är en sån bra förlorare. Men man är också lycklig för att man bara vågade eller för att någon annan vann.
Ja.
Det är en dubbel exponering confirming.
Alltså den är jättespännande.
Mm.
Men sen har jag då sprungit på Facebook.
Jag skulle aldrig klara av att göra det, tror jag.
Tror inte det?
Inte stå och gråta och snora och sådär framför. Nej.
Nej.
Jag tror inte det.
Nej.
Om någon annan filmade mig skulle jag kunna göra det. Men...
att ta upp kameran själv och grina.
Nej, jag tror inte
det. Det var inte lätt. Eller jag vet inte om jag ens tänkte förresten. När jag tänker efter. Jag bara började böla.
Ja, men det är ändå roligt att få med på alla känslor. För det är det som är nu, att man är tröttnat på det tillrättalagda. Men då, vad säger då att det var finare av dig att lägga upp det? För jag tyckte det var mycket mer spännande och autentiskt när du gjorde det än när Alexander Pärlrus gjorde. Men ni hade båda samma avsikt.
Nej, jag skulle inte skänka några 100 000 kronor till något bistånd.
Nu kan du göra det. Ja, men det är spännande.
Nej, och sen så blev jag då så förvånad över när jag sprang på Facebook här i helgen. En massa överraskningsvideos som någon form av liten skådespelare. Jag vet inte, det ser ut som så här porrstjärnor som inte haft något att göra under covid. Alla ser helt brutala ut. Och de då har stageat olika situationer som aldrig tar slut. Så de ett livesänder, så de maskar på de här liven så rätt länge bara för att få så mycket views som möjligt. Och sen så repriserar de. De här filmerna har över 500 000 visningar. Det är upp till 200 000 kommentarer på vissa. Jag är så perplex över det här, för det här är alltså fejkade överraskningsvideo som ingen jävel kan tro på är sanna. Det är allt från liksom lösmagar till bröllopssituationer till fejkade pranks etc. Om det här hade varit liksom ett gäng med 10 eller 15-åringar som hade gjort det här och lagt upp det på TikToks för att få läsa like och interaktion, hade jag förstått det, men det här är människor...
Fast de hade inte fått några likes, för att 15-åringar skulle tycka att det här sög.
Ja, men det här är liksom en teatergrupp på 30-åringar, noll regi utan bara högst liksom improvat, men de har åtminstone en idé om vart den här historien ska leda. Och hon ska komma hem och tro, inte förstå att killen har varit otrogen. Och i sovrummet står helt malplacerad skyltdocka som älskarinnan byter om till. Och sen låtsas vara skyltdockan till frugan förstår att det skyltdockan är älskarinnan.
Something's not right, you need to tell me the truth right now. Mannequins don't come with two hairs, they don't. She's real. She's real.
You think this hair is
She's real. You're cheating on me!
Och det är så mycket lösmagare. Vem tillhör lösmagen? Vem ska ha barn? Och vem... alltså, det här är så dåligt. Men vet du vad jag tänker? Att det är så
här... lyssnar på lite.
Okej. Okay.
Mm. Okay.
Du får lägga ut det här också på våran...
Ja, jag lägger det bara.
Ja, säger du det då?
Ja. Jag lägger ju självklart ut det här på vårt Insta-konto också om man vill titta på spektaklet.
Men jag känner bara så, jag tänker på tiden före... man la ut i filmer. Jag tänker så här, stumfilm. Jag tänker Charlie Chaplin, Helan och Halvan, fast utan briljanta skådisar.
Mm.
Att vi säger vi går tillbaka till en Mr. Bean liknande liksom.
Men Mr. Bean var ju inte bra, det var ju briljant, hade ett
ja,
manus.
Men det är det jag menar, att man tänker så här, gud, nu åker människan inte liksom hålla på, det är för mycket skit som pågår. Man vill bara sitta. Det är buskis fast det är på en nivå som är under buskis.
Ja, men Stefan och Christer har regi och har ett manus.
Det ja, här okay, är det. Här är bara så här, det är oj, så... i 10 minuter så är det en tjej som klättrar upp på den här flyg där man lägger
väskorna.
Och killen är så här, oj, jag märker ingenting. Det kunde lika gärna stå en elefant och kissa på mig, men jag måste tänka lite nu på, och nu blev jag jättetrött. Nu somnar jag på en sekund. Och hon klättrar och spexar och det är rosor och fan hans moster och folk bakom pekar. Nej, men det är så här rysk buskis.
Nej, men alltså så här, jag kan ju se de här scenarierna utspelas när liksom mina barn var mindre och lekte eller skulle spela, sätta upp någon liten konstig teaterpjäs som aldrig tog slut. Och där de så här improvar sig fram till någon form av resultat. Det är liksom, jag kan säga sen när Penny och Tom Allan som mest körde på med det här för 2 år sedan, då kände jag liksom en resemblance. Alltså det är någonting som påminner om det här. Det som gör det patetiskt är att det är så här 30-plussare som gör det. Men det jag funderade på när jag såg det, bryr sig folk inte längre om vad som är autentiskt? Har skådisen blivit äkta och har det äkta blivit fake? Alltså det bara byts om här på något sätt.
Nej, men jag tror inte det. Och jag tror inte heller att människan orkar sortera utbudet. Man är så här, men visst, nu riktar som du pratar, vi riktar spotlighten dit. Jaha, skit i om det är fejk eller inte. Jag blir i alla fall underhållen. Jag behöver inte tänka på Putins stridspittertag. Jag behöver inte tänka på antivaxarna. Jag kan bara garva åt grejer som människor förmodligen har skrattat om. Ja, men det här skulle ju en apa kunna göra på stenhållen. Liksom, den första underhållningen.
Ja.
Ja. Slapstick och buskis.
Ja.
Oj, titta. Jag låtsades tända en eld, men det blev ingen eld. Och så, ja.
Nej, men jag är helt med
dig. Det här är neandertalhumor.
Verkligen neandertalhumor. Och jag tänker då så här, på alla de här reaktionsvideorna som trots allt har nu florerat. Så här, vad är det viktiga med dem? Är det att de är autentiska och det ska kännas liksom som att man, så här, man sipprar sin lycka för en annan person? Man visar sig storartad, man är bjussig. Men man vill också ha bekräftelse själv för att man reagerar så fint. Alltså vad är det? Är det ett skådespel eller är det äkta? Förstår du?
Men kanske man inte vet själv längre.
Det kanske är så. Mm. Allt har flyttat samman. Något som inte flyttat samman, det är i alla fall Micke Leijnegards hår.
Nej, det har flyttat isär. Men nu måste du förklara. Micke Leijnegard, alla vet väl vem det är.
Micke Leijnegard är den för detta kristna, eller han är fortfarande superkristen, programledaren på SVT som sen runt 2012-2014 fick gigget Mästarnas mästare.
Mm.
Och liksom burit det väldigt professionellt. Han är ju, måste vi säga, en av Sveriges bästa programledare.
Ja, han jobbade ju på sport.
Sporten rätt många
precis.
År.
Ja. Jag har ju alltid tyckt att han är lite het, men så, hur så är det? Du är besatt av hans hår.
Ja, men hans hår har ju varit liksom lika spännande som programmet kommer då.
Impact, är det någon som kan donera en inpackning? Förlåt, men inte för att jag ska säga någonting.
Nej.
Men berätta nu. Okej, nu ska vi höra lite. Vi kan höra hans röst som framförallt är väldigt trivsam.
Ordet ökenvandring, det är ju ett talesätt. Men nu har ni gjort det på riktigt.
Ja, men det började ju ske grejer strax efter 2014. Ja, för att på ett så här Fredrik Lindströmskt sätt så här, gå tillbaka i historien för att så här, analysera detta korrekt så att vi inte så här, missar någonting som någonting faller mellan stolarna.
Mm.
Så måste vi prata om att runt 2014 var första gången jag såg att Micke Leijnegard behövde hjälp på traven för att bibehålla det bruna i håret.
Och du är helt säker på att han ville bibehålla det bruna?
Väldigt säker. För det bruna har fortsatt bibehållas. Men man kan ju säga så här, ju gråare ett hår blir, desto svårare är det att upprätthålla färgen. Helt plötsligt börjar han se ut som Carl Anton i Vita bergen. Och detta skedde ju någon gång under första covid-året.
Mm.
Det var ju det första året då när de var fortfarande utomlands. Men då såg man att så här, nu är skägget grått, men håret är väldigt brunt.
Mm. Det var en mismatch.
Det var en mismatch och det började också...
Det började
tunnas ur.
Ja, det blev typ som... Om det innan var fluffiga granar var det lite mer som tallar, enstaka tallar. Ja. Om det är många som delar intresset kring Micke Leijnegards hår med Anita, så det är med henne så kan ni kanske ha en egen liten podd. Men nu så är det något som sensationellt som har hänt.
Ja, för förra året då, och det covidår 2, när de fick spela in i Sverige, det är på Österlen, då hade ju också hårfärgen börjat blekna. Det var liksom mer som att säga brud och korger.
Utan krullet
ledde Mästarnas mästare.
Du tänkte att det borde blivit annorlunda när man satt i så många digitala möten, att han, kan det vara det kom sen?
Nej, men jag vet inte om det, han inte fick hjälp med hårfärgningen. Nej, eller någonting. Nej. För det var ju liksom lite färgat, men det var inte jättefärgat.
Det var
och framförallt så tror jag att det var en väldigt hård blåst där nere i
så det flög liksom
på Österlen. Jag satt så här, håret, det där lilla vaxet eller vad han nu hade liksom.
Det flög ur.
Det spelade ingen roll, för ingen kunde tämja vindarnas kraft på Österlen. Så håret stod liksom åt alla ändar och var liksom ljusbrunt.
Jag fattar.
För att sen då åberopa denna chock som skedde igår i tv-soffan vid premiären. Att jag såg att Micke Leinegard var tillbaka till en väldigt mörkbrun nyans. Nästan till svart. Ni kan kalla det för bränd umbra för att förklara för lyssnarna.
Exakt. Nu var ju gentlemannen från Italien.
Alltså, det var ju Don Benici.
Men menar du att han både haft i gräsrotshår och färgat det?
Nej, han har inte haft gräsrotshår. Det är tragedi som, alltså nu pratar vi om att kalhygget då snarare blivit liksom ett så här förgiftat område.
Det dimhöljda bergsgorillor.
Det är liksom en stam här och där. Och det har då fått väldigt mycket hårfärg.
Det är brända markens taktik.
Och han har fortfarande samma hårprodukter, även fast hans hårkvalitet har försämrats avsevärt sen man hade i säsong 2014.
Jag tror att vi i nästa podd får ha med en frisör som får analysera vad som har hänt med brända markens taktik.
Och vad ska vi göra åt det här då, tänker vi? Så hur ska vi coacha mycket? Behöver vi coacha mycket? Ja.
Men du kanske kan berätta lite om din hårkvalitet.
Kan ge lite.
Kan vi donera?
Och den andra som inte har någon hårkvalitet, det är ju ändå Anders Bagge. Han är väldigt bra hårkvalitet. Han ser nästan ut som att han har lös skägg ibland. Har du tänkt på det?
Vad roligt när han säger, nu är det inte längre lös tänder, nu är det lös skägg.
Gud ja.
Amen.
Att han ändå var den enda rätta vinnaren. Kan vi prata lite om det?
Enligt honom själv, ja.
Ja, att storhetsvansinnet liksom inte fick nog.
Nej.
Han fick sin törn och då var han tvungen att ändå bekräfta sig själv. Tillbaka till den inre och yttre bekräftelsen.
Precis, för att det är ju lite som när människor inte blir bekräftade, så då börjar de också prata med sig själva. Ja, det ser fint ut här.
Det är ungefär som när jag åker bil med dig igen.
Jag kör jättebra. Oj, nu svänger jag. Nej, det gjorde jag inte. Boink. Jag har faktiskt erkänt för mig själv att jag är en usel.
Nej, för, är det sant?
För jag bryr mig inte.
Nej, men det visste
jag. Det går
alltså, det här är storartat. Så många år du har hållit den här fanan. Nej, men herregud. Du, vad är det som har hänt?
Jag är som kör, så jag bryr mig inte om bilen.
Herregud. Det här är stort för mig.
Jag tycker det är väldigt spännande apropå det här. När Fredrik Lindström som, själv är ju inte lika, han är inte så mycket killgissare kanske, eftersom han tar reda på det mesta. Men han är ändå en kille som behöver konfirmeras. Men han sa så här, de pratade om vilka, att det är liksom nästan, det har ju blivit en grej och förklara så här, att man kan inte vara med På spåret, för man kan liksom inte ta skammen av att misslyckas, men ändå så ställer ju många upp liksom. Men han sa, de flesta killar får jag liksom ta ett snack med som vill ställa upp. Jag ställer upp, för fan, det där kommer jag fixa bra, så jag tycker inte du ska ställa upp faktiskt. Alltså,
han får göra det.
Nej, men han tycker så här, varför vill du ställa upp?
Mm.
För det kommer, du är inte tillräckligt allmänbildad. Och det blir chockartat då för vissa liksom. Men här har vi också hela mänsklighetens problem, att så här, då har man blivit skamkonfirmerad, så här, man förstår inte sitt eget bästa.
Nej, man förstår inte att nu är det dags för dig att hålla käft.
Precis.
Men det hänger väl ihop med den här modersbekräftelsen.
Jo, men om Mickes mamma hade pratat med Micke, eller Mickes fru, och förklarat det här med håret, att det kanske inte, den här färgningen har inte, det blir inte bra när hela Sverige ser också. Vi får ta liksom ett vidare grepp.
Alltså det är kejsarens nya kläder.
Ja, och ingen säger någonting. Och det här är ju någonting som tror jag ofta sker, att man spelar spelet. Och det är det som händer i den här nya undersökningen som har varit med i Science, att säga att det är så många kvinnor som fejkar orgasmer. Och desto mindre bil, mindre kuk, sämre jobb, mindre macho männen är, desto mer fejka kvinnorna. Så att vi är ett enda jävla medberoende, liksom kletigt, skenande tåg som bara vallar omkring här på jorden, och ingenting verkar förändras.
Nej, men det var ju så intressant när det då internationella juryn kom in och liksom gav Cornelia alla betyg. Det hänger ju också ihop med den här intressanta beefen då som påstås finnas mellan Bagge och Cornelia, att han har då ratat henne då hon vägrade ta en gitarr i 10 år för att den där dissen var för hård. Och hon går upp och tar liksom det internationella betyget från honom. För jag kan förstå att Bagge har ju en stor pondus i Sverige. Det är ju för att Bagge är en kändis. Jag kollade nämligen på brittiska Bäst i test. Och när man inte har någon relation till någon av personerna som sitter där, då är Bäst i test rätt menlöst. Mm. Det handlar så mycket om att du måste ha en relation med personerna och uppleva den på ett nytt sätt. Men när man inte har det, så är det ju bara det en person som gör konstiga grejer. Mm. Inte så mycket mer. Så man förstod vad viktig kändisaspekten ändå var för den typen av program. Och det är ju likadant här med Mello. I Sverige är ju Bagge liksom en av Sveriges mest kända personer. Men internationellt så är det bara en flintisk gubbe som står och ylar framför en jordglob.
Ja, och jag tänker så här, rent hjärntvättningsmässigt så handlar det ju om att vi hjärntvättas ju också med gulliga grejer här i världen.
Mm.
Vi hjärntvättas ju med så här, om inte vi skulle vara svenskar så skulle vi ha ju kastat liksom surströmmingen och kaviaren.
Absolut.
Om inte vi var liksom svenskt biologiskt hjärntvättade att det smakar fiffens och fuffens, så hade ju liksom, de hade ju aldrig sett dagens ljus.
Nej, nej, nej.
Och det är ju så med människor som är folkkära, som vi har liksom hjärntvättats till och älska just på grund av deras briljans, kanske inte med kaviaren då, men med Anders Bagge. När någon kommer utifrån och ser den där låten som ledde till himmelriket och helvetet och till Ica samtidigt, den visste liksom inte riktigt vad den ville, den bara fortsatte. Då kan ju de se så här, men det här är en härlig snubbe och han kan ju faktiskt sjunga, men de vet ju ingenting om hans ångest inför att sjunga och inte om Johanna och hundarna och att hon ska sitta till höger och vänster och hit och dit. De vet ingenting om att han är en sårbar man som ändå killsjunger. Är du med? Och därför är det ju ändå viktigt med den internationella juryn, för den är inte hjärntvättad.
Nej, den är inte hjärntvättad. Så det är därför så FN avgörande.
Finns,
det är
därför NATO finns. För annars skulle alla tycka att Putin var snygg på häst.
Ja, men exakt. Ja. Tack.
Tack.
Och med de orden avslutar vi den här podden. Tack för att ni lyssnar. Vi älskar er och vi är så glada att vi liksom når över 100 000 svenskar varje månad. Puss och kram.
Puss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.